Det är dags för juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson. Isabella Nilsson har gjort sig känd som nonsenspoesins förespråkare. Hon slog igenom 2018 med Nonsensprinsessans dagbok. Och hennes böcker är ofta en mix av essä, prosa och poesi. Nu är hon aktuell med Tomhet och ömhet. Och det var ju den boken vi hörde författaren själv läsa och sjunga. Därefter var det pianisten John Lenehan som spelade Something She Has To Do av Philip Glass. Vi kommer att höra Isabella Nilsson hela den här veckan i dagens dikt, så glöm inte att lyssna.
Det är midnatt och vi får nyheter i P1.
Ekonyheter vid midnatt. I Portugal inleder nu polisen en ny sökinsats efter brittiskan Madeleine McCann som försvann från en semesteranläggning år 2007 när hon var 3 år gammal, det rapporterar Sky News. Den huvudmisstänkte är en tysk man som 2022 formellt anklagades för att ligga bakom bortförandet av Madeleine McCann. Under kvällen meddelade Polens liberale premiärminister Donald Tusk att en förtroendeomröstning ska hållas i parlamentet efter att den nationalkonservative politikern Karol Nawrocki valts till ny polsk president. Polenexperten Katarzyna Jezierska säger att Tusk nu gör ett strategiskt drag för att stärka sin regeringsposition.
Så det är någon slags dubbelsignal inåt för det första. Vill Tusk visa att hans koalitionsregering står samlad och beslutsam? Och sen utåt vill han ge lite hopp till de väljare som trots mobiliseringen förlorade valet. Det är ett sätt att visa att inte allt är i lag och rättvisas händer.
Beskedet från premiärministern kom efter att den nationalkonservativa Karol Nawrocki vunnit det polska presidentvalet. Donald Tusk leder en liberal koalitionsregering som haft svårt att få igenom sin politik. Och med oppositionen kvar på presidentposten ökar trycket ytterligare. Katarzyna Jezierska tror att det kommer att bli svårt att driva igenom några vallöften som Tusk gick till val med.
Det blir ett slags försök att kanske hitta kompromisser där det går, kanske utrikespolitiken. Men det är så stark polarisering på den polska politiska scenen att det blir väldigt, väldigt kämpigt för dem.
Reporter här, Sofia Diaz. En allvarlig trafikolycka inträffade under kvällen mellan Kiruna och Narvik. En bil med 4 personer körde ner i vattnet vid Björnfjäll på den norska sidan och minst en person är allvarligt skadad. Både norsk och svensk räddningstjänst har deltagit i räddningsinsatsen. Ekot vid midnatt i studion, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Det har blivit tisdag, 3 juni, och om en liten stund ska vi återutsända veckans första talkshow i P1. Och tisdag, lite senare detta dygn, betyder bland annat detta.
Det känns ju konstigt att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 eller podden när du vill.
Catherine, du har ju understundom svårt att sova. Har du provat att tejpa för munnen?
Med tanke på hur täppt i näsan jag har varit de senaste 10 dagarna så hade det inneburit döden. Men för all del, är det något som ska funka?
Det här är ju en grej som har spritts på sociala medier. Det visar sig att 86 vetenskapliga artiklar har skrivits om att tejpa munnen. Alltså 86 stycken. Ett 10-tal är tillförlitliga och alla säger att idén är inte särskilt bra. Speciellt inte då om man är täppt i näsan. Jag vet inte, vakna på natten och under ett par fruktansvärda sekunder liksom har glömt att man har tejpat för munnen.
Fruktansvärt.
Ja, fruktansvärt. Vi tar ett djupt andetag och sätter igång dagens program.
Take me back, I feel it.
här är Haim som vi har lyssnat på förut i talkshow. Kom ju ett album en par veckor. Det här var Take Me Back som får mig att tänka lite på Amanda Jensens Dry My Soul faktiskt. Hur som helst, det ska bli kul med ett nytt Haim-album. Välkomna till talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med mig Jonas Bonnier. Katrin, en intensiv sporthelg har jag varit som vanligt, där jag förstås fortsätter titta på YouTube-sammanfattningarna av matcherna i Roland Garros, franska öppna tennismästerskapen.
Det är så tidseffektivt.
Det finns ju 4- och 12-minuters versioner. Jag är lite rädd för att jag ofta dras till 12- till 4-minuters versionerna. Det går hittills bra för både Sinner och Alcaraz och Djokovic, så jag tycker det ska bli en spännande vecka. Och från ingenstans, hon har bara varit bland de 10 bästa i en enda tävling hittills i år, så går 25-åriga Maja Stark och vinner US Open igår.
Sån skräll.
Tredje svenska någonsin som gör det. Det är så otroligt stort. Jag har faktiskt en grej på Maja Stark som hittills ingen har rapporterat om. Och som jag inte riktigt vet om den passar i radio.
Det är klart den gör.
Men jag vet inte om den är intressant egentligen för någon.
Men kör nu, du kan ju inte hålla på och fresta oss med unik information och sen bara...
Okej. Maja Stark och jag fyller år samma dag. Okej, nu är det sagt. Vidare i helgen så vann Paris Saint-Germain över Inter i Champions League. Första gången på 55 år som Paris vinner Champions League i fotboll. Och här gäller det verkligen att hålla två parallella tankar levande samtidigt. För å ena sidan så köptes ju Paris fotbollslag av Qatar för en massa år sedan. Och kunde därför köpa på sig alla världens bästa fotbollsspelare för att vinna Champions League. Zlatan var ju där ett tag till exempel. Inte så skönt kanske att bara köpa på sig spelare och vinna, men det här misslyckades ju. Pengar var inte allt, visade sig, så för ett par, 3-4 år sedan så har Paris istället satsat på lokala talanger, eller i varje fall nationella, och det var ju en sån som avgjorde finalen i helgen. Désiré Doué i 19 år och spelade för 4 år sedan i Rennes B-lag, och nu så gick han och ledde sitt lag till att vinna Champions League. Sens moralen, pengar misslyckades där laganda och autenticitet vann, det är en Disney-film i sig. Om det nu inte vore så att Qatar med sina obegränsade resurser fortfarande äger Paris Saint-Germain.
Just det, och är det så att PSG inte kan krångla sig ur det och säga tack, men vi klarar oss själva på våra lokala talanger nu. Det var kul så länge det varade.
Jag tror att PSG ju är Qatar. Så att, men det är klart, Qatar kan ju säkert sälja laget en vacker dag. Konstigt är det väl att, däremot att firandet här efter det att PSG vinner, 200 personer skadas i Paris, 2 personer dör, alla butiker längs Champs-Élysées plundras. Alltså det här är ju inget derby. Alla i Paris har ju vunnit tillsammans och ändå så tar man det här för, som en förevändning för att slåss.
Ja, men man förknippar ju mer med anhängare till ett förlorande lag. Att de skulle gå bärsärk för att de var så frustrerade och ledsna.
Eller 2 konkurrerande lag åtminstone som slåss mot varandra. Men det här är ju ett lag som vinner som går bärsärk. Blir du våldsam när du blir glad, Katrin?
Alltså, våldsam. Du kan ju inte tala om att folk har sönder skyltfönster och det pågår grovt våld och sen ställa en sån fråga till mig. Jag kan bli milt fysisk när jag blir glad. Alltså du vet så här, vill jag skaka någon? För att du vet, glädjen bara bubblar i kroppen och så kan man inte riktigt härbärgera den glädjen. Och på det sättet så kan väl glädjen ta sig lite mer fysiska uttryck.
Och när jag ställde frågan, blir du våldsam när du blir glad, Katrin, så visste jag att svaret ändå var ett ja. Andra som blev glada igår var alla de som har väntat på att få sälja vin på sina gårdar utan Systembolaget som mellanhand. Och kanske blev de som köpte vin på gårdarna också glada, eller i varje fall efter det att de hade druckit vinet, vad vet jag.
Ja, Benjamin Dosa, såg du det? Vår biståndsminister. Han hade ju köpt en bärs 1 minut över 1, la upp bilden på X och strålade.
Ja, och han är ju inte den enda moderaten. Så här lät det när det moderata kommunalrådet Peter Sjölander i Höganäs i Skåne på ett bryggeri igår räknade ner.
4, 3, 2, 1, 0! Det känns jätteroligt. Jag tycker det är en fantastiskt stor dag för Sverige, för våra besökare och allihopa. Det är det största som har hänt sedan vi avskaffade motboken.
Då snackar han i någon form av alkoholkategori, va?
Ja, jag tror det. Jag fäste mig speciellt med hunden som ylade i bakgrunden, som också blev jätteglad.
Ja,
ja, helt enkelt. Kommer nu Skåne bli lite Toskana, Katrin? Vi åker från gård till gård på en gul vespa och provar viner.
Jag vet inte, då måste vi också på varje gård sitta igenom en 30 minuters föreläsning, va? Så att det riktigt Toskana-vibe tror jag inte att det blir.
Nej, men exakt. Alltså, gårdagen inleder då en provperiod på 6 år, ska man också ha klart för sig. Och sen ska det här initiativet utredas. Den ambivalens som ju präglar Systembolaget redan från början, alltså man ska sälja alkohol men helst inte för mycket eftersom det kan vara skadligt, har i gårdsförsäljningssammanhang då tolkats som att gården först måste gården genomgå någon slags prövning.
Mm.
Därefter måste de som köper alkohol på gården genomgå nästa prövning i en annan märkelse, nämligen att genomlida en minst 30 minuter lång guidning eller föreläsning och sånt där.
Det kanske är superkul, man kanske lär sig väldigt, väldigt mycket.
Det är lite som om någon skulle läsa varningstexterna på cigarettpaketen i 30 minuter innan man skulle köpa.
Nej, men gårdarna har väl ansträngt sig något mer.
Jag tänker att det här är en god lutheransk grundtanke, Katrin. Vi alla har lärt oss att vi måste lida först för att få vara glada sen. 30 minuters föreläsning för att sen köpa vinet. Att gå direkt på glädjen känns liksom både dekadent och lite hänsynslöst. Sådär. Katrin, har det funnits tillfällen i ditt liv då du liksom känt dig mer befriad i din lycka genom att du har lidit i förväg?
Ja, jag skulle säga att det finns ett direkt samband. Ju större stress, lidande, ångest, till exempel över att ha missat ett flyg som sen är försenat så att man ändå hann med,
ja,
då är man ju euforisk över att sitta på det där planet. Det hade man ju inte varit om allt hade klaffat.
Nej.
Då hade man ju varit lite lagom nöjd.
Det är så, vi måste lida lite och sen kan vi bli jätteglada. Så att det här kanske med gårdsförsäljningens 30 minuters prövning är en jättebra idé helt enkelt.
Men vi ska aldrig bli våldsamma.
Nej, alltså du blir ju, du har
blir
just
fysisk.
Du har just sagt
kan
att
vi
du
vara jättenoggranna med, ja, distinktionen.
Ja. Du skakar någon. Jag vet inte vad distinktionen
mjukt
är.
Mjukt och kärleksfullt och bara de jag känner jätteväl och som med ögonen signalerar samtycke.
Ja, det där var så fel på så många sätt så jag vet inte riktigt var jag
kände
ska börja.
Det också.
Ja, med ögonen signalerar samtycke. Så har nog många män sagt genom åren.
Du behöver inte gräva någon grav djupare.
Katrin, vi går från vin till mat, tänker jag. För du och jag har ju pratat grillning förut och där har jag för mig att du på ett ödmjukt sätt ändå har låtit mig förstå att du är ganska bra på det. Kommer jag ihåg rätt då?
Alltså, den ena taskigheten efter den andra. Det var, du menar när jag nästan brände upp mitt hår, eller?
Nej, verkligen inte. Berätta. Var det vad som hände senast du grillade?
Ja, mm-hmm, det var det. För att jag tycker det är lite svårt det här med att förstå hur mycket av den där tändvätskan man ska ha på. Man har på lite och så händer inget och så har man på jättemycket. Och sen när det väl tar fart, då kan det ju slå upp lågor.
Vad är hemligheten med en riktigt lyckad grillkväll? Och du får inte säga rödvin nu.
Nej, det är väl att någon som kan grilla
grillar,
hanterar grillen.
Och det är ju faktiskt det vi har med oss här i talkshow idag. Det har ju, att det är grilltider, det kände vi i helgen. Det doftade tungt av tändväska och grillat kött över landskapet där jag bodde i varje fall.
Ja, jag har ingen lukt.
Nej, okay.
Luktkänsla, ja. Så att det är helt overkligt för mig att röra mig i världen.
Och för en dryg vecka sedan så avgjordes grill-SM i Karlstad. Där en tävling där 15 lag grillade flera olika råvaror som bedömdes av en jury. Hur gör man det här på bästa sätt? Hur grillar man? Vi har med oss två riktiga proffs. Välkommen Uffe Netosvåri, överdomare och tävlingsansvarig på Svenska Grillfrämjandet som bland annat anordnar grill-SM.
Mm, tack så mycket.
Du är överdomare i världen, Uffe. Vad innebär det?
Ja, jag jobbar ju, eller jobbar. Jag är ansluten till en världsförening som heter WBQA, World Barbecue Association, som finns i princip i hela världen. Och där sitter jag i huvudstyrelsen i världen och jobbar som överdomare på internationella tävlingar.
Det låter otroligt härligt. Välkommen också till talkshow Per Morberg, kock och skådespelare.
Ja, eller kanske omvänd ordning, men ändå. Tack.
Per, för många så drog ju grillsäsongen igång i helgen. Rullade du ut någon grill ur garaget?
Ja, jag har en som är på plats för det mesta som är klar att... Jag ska säga det att för att få det där bästa, det enklaste tipset, det är ju att man tänder grillen 3 timmar innan man börjar. Ja. Det är alltid det amatörfält. Men det har man ju sagt nu i 25 år, så folk vet väl om det nu mer.
Jag är inte riktigt säker på det. Det gäller ju att ha lite framförhållning. Det är lätt att föreställa sig dig med en grillspad i handen, Per. Är du en stor grillare?
Ja, alltså, jag grillar när man får tag på en fet, fin köttbit. Annars kan det bli lite torrt. Så att jag använder ofta grillen och skyfflar runt kastruller på. Tycker om att använda stekpannor också. Och kunna koka lite sockerärtor och dribbla runt lite. Men jag har ganska stor stekyta. Och så har jag inte kol, utan jag eldar i en stor form. Och så tar jag kolen och glöden och skickar in i grillen. Och den är liksom en över en meter bred och 60-80 djup. Så jag kan liksom köra det som en spis.
Och då så det här med att tända det 3 timmar innan. Du tänder det 3 timmar innan någon annanstans helt enkelt, där de får ligga och få en bra glöd, och sen skyfflar du in det i din jättegrill.
Ja, när det är hardcore så gör jag så. Men annars, om jag bara tänder en vanlig klotgrill, ja, då försöker jag ändå dra på den där tändvätskan. Det tar sig alltid.
Uffe, vad tycker du mest om att lägga på grillen? Också stora biffstekar.
Nej, jag vet inte. Flap meat, flank, picanha. En bra ryggbiff kan vara. Det är liksom det som passar mig bäst.
Grilla som är just avslutad, Uffe. Vad är det du och juryn kollar efter hos de tävlande? Vad är det som gör en grillmästare?
Det är ju tekniken och kunskapen att hantera råvaran på rätt sätt och framförallt krydda på rätt sätt, så domarna kan känna skillnaden att du har lagt ner den tiden på det du har gjort, så att säga. Jag menar, vi dömer egentligen efter 4 kategorier. För det första så tävlar man i boxar, och det är 6 domare vid varje bord, och det ska finnas 6 portioner i varje låda, en till varje domare. Och då, det första man gör, det är att öppna boxen och bedömer utseendet. Hur ser det boxen ut? För oss är utseendet väldigt viktigt.
Hur ser boxen ut?
Ja, det är en frigolitlåda. Ungefär som när du hämtar en snabbmat på en snabbmatrestaurang. Så är det en sån frigolitlåda med lock på.
Ja.
Och i botten på den så lägger du ägg. Antingen persilja eller gröna blad. Det måste vara grönt om du ska ha någonting. Du får inte lägga rött till exempel.
Okej.
Okay. Och sen om man då tar reben till exempel, så vill vi ha blanka fina reben. Utan fingeravtryck eller penselavdrag eller någonting som ska synas, för att det ska vara optimalt. Och det andra man smakar sen, det är ju textur och arom och kreativitet. Det är de kategorierna man dömer efter.
Ja.
Och det är samma i hela världen. För det är samma regelverk vi jobbar med i hela världen. Så det spelar ingen roll om jag är i Europa eller om jag är i Latinamerika, så är det samma regelverk.
Men ni som då båda på olika sätt verkar väldigt proffsiga på att grilla. Den eviga frågan som brukar dyka upp i mina bekantskapskretsar är huruvida man kan känna om det verkligen är riktigt kol eller om det är en gasolgrill. Per, kan du plocka det i ett blindtest?
Ja, det tror jag nog att jag skulle kunna. Ja.
Och spelar det någon roll?
Ja, absolut.
Det är absolut klart att det gör. Det blir något annat med riktigt bra kol. Och man kan ha så mycket hyss för sig när det gäller. Men
kol är det du använder. Och för du gillar ved, är det så? Du vedgrillar saker.
Ja, jag kör den gamla hardware. Jag kör ju stora, när jag kör min cateringverksamhet fortfarande, så har jag en stor amerikansk smoker som jag jobbar med. Och den är ju helt vedeldad.
Det gör jag med. Jag kör ju ved. Dessutom är det mycket billigare. Så kan man få olika smaker på grund av veden. Det är därför jag skyfflar runt de här grejerna.
Ja. Mm. Vad var du inne på, Buffe?
Jo, men för mig är det viktigt att ofta när jag vill ha, så jag jobbar med rätt så neutral rök, och då jobbar jag ofta med ek, vit ek, för att för mig är den som ger minst röksmak som påverkar. Det är klart det är en röksmak, men sen jobbar jag med alla frukter, körsbär, äpple, päron, plommon. Vill jag ha tung rök så går jag över på hickory eller moskit eller någonting annat sånt där som jag jobbar med. Men kolet för mig är ju jätteviktigt, vad jag jobbar med i mina andra grillar.
Ja, och där finns det olika sorters kol, eller hur?
Oh ja, det finns en uppsjö av kol. Du kan köpa ek, björk, apelsin, hickory, muskit. Ja, jag vet det. Det finns hur mycket kol som helst att välja mellan idag.
Det låter ju otroligt. Håller du på med sånt här, Per? Går och väljer...
Ja, precis. Fixade till ett päronträd som hade förvuxit sig. Gråpäron, och det blev jättemycket, så just nu i år så är det päron päronved som gäller. Den har legat och torkat också nästan ett år nu.
Och ger det en speciell smak då till köttet när du...
Det vet fan vad det blir på päron. Vad säger han grillkungen där?
Ja, päron vet jag inte så mycket, men om du kör äpple, jag kör mycket äpple och mycket körsbär. Körsbär är ju väldigt bra till fläsk och kyckling, så att det är...
Jag tänker, när jag hör allt det här...
Vad händer då med den där körsbärs?
Ja, du får en helt annan rökton som är betydligt mjukare och rundare.
Mildare, ja.
Så körsbärs vd att föredra?
Ja, det är tycke och smak. Alltså, allting handlar om tycke och smak som all annan matlagning. Va? Jag menar, jag har hållit på med mat i över 30 år. Och jag tycker liksom, det är helt och hållet vad man tycker om.
Ja, jo, men så är det ju. Ja. För oss lite mer vanliga människor som går ut och köper kol i en butik sådär, eller på
en mack.
På en mack, eller vad man nu köper, plockar upp kolen. Gör vi fel när vi gör det? Skulle vi ha gjort på något annat sätt? Finns det bra kol att köpa på macken?
Nej, det gör det inte.
Okay.
Det som finns där, det är avskrapet i botten på när de tillverkar kol. Det är tunt och litet och smått. Det brinner upp på nolltid och det är ingen värme. Och för andra så vet du ibland inte vad det är som finns i den där påsen.
Aha. Vad ska jag göra istället då?
Köpa redig kol. Det finns butiker, det finns barbecuebutiker som säljer riktig kol. Antingen på nätet eller i fysiska butiker.
Jag är lite som Per då. Och gör det verkligen en väldigt stor skillnad på min kotlett? Vad säger du, Per? Är det inte tillbehör? Alltså, kan man inte kompensera det på något annat sätt? Nej, det tycker inte du, Uffe, helt enkelt.
Nej, det är ju inte så. Alltså, för mig är ju det jag jobbar med, det är ju värmen och röken som för mig ger resultat. Och andra sidan är det så här, har du ett bra kol att jobba med?
Ja.
Och jobbar med keramikgrillar som jag jobbar med, så när du stänger din grill så stannar kolet. Så nästa gång du kommer så bara kan du tända kolet igen. Köper de här lite billigare kolen som man på mackar och lite allt möjligt, det spelar ingen roll vad du gör, så brinner det upp ändå. Och då blir det inte billigt längre.
Du har ju en väldigt stor grill, Per, vad jag förstod det som. Och sen har du en lite mindre klotgrill också, är det så?
Nej, men tänk dig man är ute på sjön de här dagarna, det blir 30 plus i Sverige. Och så är man på sjön, insjön eller Östersjön. Och så gör man en liten blossa som man ska göra när det är 30 grader kanske. Men det gör man ju ändå. Och sen så skyfflar man och så får man några abborrar och sina 1000 bröder. Så har man en liten stekpanna med. Så jag slår ett slag för mina stekpannor trots att vi pratar grill här.
Mm.
Och sen smörklick och lite salt och något gott i glaset. De minuterna, de dagarna, de kan man ju leva på ett helt år. Finns det något bättre? Man har mätat upp dem med mask och med flöte. Alltså det blir inte mycket bättre än så.
Nej, men då är det ingen grill utan då steker du den helt enkelt, fisken.
Ja, men det är ganska nära grill. Man har säkert ett litet galler med så man kan skicka upp lite tomater och lite vad man nu vill ha för grönsaker. Så att det blir lite både och. Jag tycker man, det är bra att kunna steka en panna också parallellt med grillningen.
Ja, och för stek-SM, är det någonting som du har hört talas om?
Nej,
säger de det?
Nej, men jag gör ju ofta som Per. Jag använder ju alltså stekpannor eller järn och jobbar med på grillen. Så att sen när jag kör tomater eller någonting annat parallellt när jag grillar.
Skulle ni generellt säga att det är viktigare med kolen eller veden eller vad man har i än själva grillen?
Ja, det är råvaran.
Ja.
Nej, men då har vi ändå fått ett svar på den frågan och jag känner mig redo för sommaren helt enkelt. Jag behöver inte köpa någon ny grill, men däremot så måste jag nog tänka till ett par varv till när det gäller kolet. Stort tack Per Moberg och Uffe Nettosvari för att ni ville ge talkshowslyssnare dessa gyllene råd på vägen.
Ja, det var så lite.
Tack.
Ja, en bra grill sommar.
Trevligt att vara med. Ja, tack så mycket.
Jag inser ju nu att det är det som är tricket. Alltså när grönsakerna trillar ner där mellan gallren.
Ja.
Ja, man ska ha en stekpanna helt enkelt.
Absolut.
Alltså vilket hack.
Vilket hack. Stekpanna och bra kol. Och andra sidan tänker jag att om man har en bra stekpanna då kanske inte kolen spelar lika stor roll. Katrin, vi går vidare. Igår så satt Greta Thunberg i segel mot Gaza i ett skepp lastat till bredden med nödhjälp. Och hon har teamat upp med en grupp profilerade aktivister, bland annat Game of Thrones-skådespelaren Liam Cunningham.
Mm-hmm.
Och hon själv, Greta, representerar ju Ship to Gaza. Som säger att deras mål nu med den här resan är att byta Israels blockad och leverera nödhjälp. Lite oväntat så skrev den amerikanska senatorn Lindsey Graham idag på X att han hoppades att Greta och hennes vänner kunde simma. Ett ganska märkligt och tufft hot som hur som helst visar att Gretas status fortfarande är ganska hög.
På vissa håll i alla fall. Och det kan ju hända att han bara syftade på att det här är förknippat med viss risk. För det är klart att det måste vara farligt att ta en båt mot Gaza.
Ja, och förra gången de skulle göra det här för någon månad sen så gick det ju inget bra.
Jag menar det.
Det är inte första gången som Greta Thunberg försöker som sagt åka till Gaza. Och det är heller inte första gången Greta Thunberg deltar i aktivistiska protester. Hon blev ju under en period bortburen från demonstrationen varje vecka, kändes det som. Alex Schulman skrev då, det här är för något år sedan, en krönika om att Greta inte skulle låta sig reduceras till aktivist. Hon borde tala inför parlament och kongresser. Där skulle hon få stor betydelse. Limmar hon fast sig på motorvägar reducerades liksom hennes trovärdighet. Det här väckte som vanligt när Alex Schulman skriver något reaktioner. Schulman var ute och cyklade, tyckte många, och konstaterade att aktivism och civil ordlydnad är ju vad som manifesterar en fri demokrati.
Plus att jag är inte säker på att Greta Thunberg trivdes bäst bland de politiska högdjuren som ville ta selfies med henne.
Nej.
Utan det var väl något hon kanske gjorde för att sätta fokus på den större frågan, nämligen att hon drevs av att man skulle lyssna på forskarna när det gällde klimatfrågan.
Nu drivs hon ju av något annat ombord på det här skeppet till Gaza, och det är väl snarast PR man är ute efter, för man tror väl kanske inte att blockaden kommer brytas bara av detta skepp. Men vad tror du, Katherine, generellt ökar eller minskar Greta Thunberg 2.0 i opinionsbildande tyngd?
Du menar, har hon mer inflytande nu än vad hon hade när hon frontade klimatfrågan?
När hon istället för civil ordlydnad så spelade hon med och ställde sig upptalad inför FN. Nu spelar hon mot. Vad får störst betydelse, tror du?
Jag tror ändå att hon spelade en större roll när hon pratade om klimatet. Sen är det ju svårt att veta i vilken utsträckning det omsattes i politik. Men jag menar, hon mobiliserade ju en generation unga människor som gick ut på gatorna och engagerade sig i klimatfrågan. Det är klart att det är jättemånga som är jätteengagerade i den här frågan, men den är mycket mer polariserad, och jag tror inte att hoppa på ett skepp till Gaza kommer få en inbjudan av de här politiska högdjuren.
Nej, det tror inte jag heller. Det har väl som sagt var dagens lilla kommentarer på X visat. Vi hoppas att hon mår bra på något vis ändå, tycker jag. Hur som helst, vi går vidare. Kommer du ihåg Jensen Huang, Katherine, som vi pratade om honom för något år sedan, va?
Ja.
Ja.
Jag minns ju, jag vet ju att det här är Nvidia-mannen, men det jag förknippar honom med är ju hans ikoniska, ganska fula svarta skinnjacka som är lite MC-inspirerad.
Ja, och som får honom att se lite svårrörlig ut.
Ja, den är väldigt stel,
ja, exakt.
Ser den ut då.
Vi pratar ju om vdn och medgrundaren av företaget Nvidia, som ju tillverkar chip till datorer och i synnerhet då till nästa generations AI-datorer. Nvidia är idag världens näst högst värderade företag efter Microsoft, och det senaste bokslutet som kom i onsdags i förra veckan överträffade förväntningarna. På 3 år sedan 2022 har aktien ökat med 620% och sedan 2015 har den ökat med 24 322%. Och när du hör sånt, Katherine, finns det någon litet fiber i kroppen som känner sig lite aningen bitter? Alltså inte över att du inte köpte själv, men över att någon som köpte nu är 24 000% rikare.
Alltså vadå, jag är rakt av bitter över att jag inte själv köpte Nvidia-aktier. Det behöver vi inte hymla med.
Jag tänkte att du inte är en aktieköpande typ.
Nej, det är jag inte. Men jag menar, det är klart att jag kan tänka wow, om man hade varit så kunnig eller förutseende. Mm. Jag tycker att avundsjukan kan väckas för betydligt mindre.
Ja, jag känner också det. Att köper man 3-4 trisslotter i månaden och sen så hade man istället för de pengarna lagt dem på Nvidia-aktier. Så.
Där får man inte ligga kvar för länge.
Nej, jag håller med. Vi går vidare. Hur som helst, i förra veckan då så var Nvidias vd Jensen Huang i Norrköping och skapade stora rubriker i svenska affärsmedier. Han är ute på någon slags världsturné och gjorde till hedersdoktor vid Linköpings universitet. Förra gången han var här så installerades en ny superdator som heter Berzelius. Jag älskar att datorer har namn. Den här är döpt efter en forskare, Jakob Berzelius från Östergötland. Den står på Linköpings universitet. Om du skulle döpa din dator, har du något namn som dyker upp i huvudet?
Jag tror inte jag skulle komma på att döpa min dator, men om du höll ett vapen mot mitt huvud så skulle jag döpa den till Jonas 2.
Jag lämnar den kommentaren och går vidare. Den här gången så Huan kom på besök och meddelade att han ska öppna ett teknologi- och utvecklingscenter för AI i Sverige tillsammans med Astra, Ericsson, Saab och SCB. De ska, citat, bygga och driva infrastruktur. Alla rapporterade medier verkade i förra veckan tycka att det här var en jättebra idé. Jag förstod uppriktigt sagt inte riktigt vad idén var. Välkommen till talkshow Ida Hansen-Brusewitz, nyhetschef på DI Digital.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ida, först kanske en fråga om nyhetsvärdering. Att Huan Jensen kommer till Norrköping, är det lite som att Taylor Swift skulle spela i Hedemora?
Ja, för techmänniskor och näringsliv så är ju han en superstjärna.
Ja, så det var stort när han var här helt
enkelt. Det är jättestort. Ja. Det är jättestort.
Och är det som i andra stjärnor då, att journalisterna som ställer sina frågor inte riktigt vill eller vågar problematisera det här att Jensen och Nvidias position? Eller tycker du att man...
Nej, det skulle jag absolut inte säga. Det var ett stort pressuppbåd. De flesta andra journalister ägnade ju dock mycket tid åt det här med tullkriget och Trump. Och önskade att han skulle säga negativa saker om Trump, skulle jag säga.
Mm.
Det var det man ville ha.
Ja, det blev inte så.
Inte riktigt.
Nej. Du pratade så ena sidan om hur bra det här var för Sverige.
Vad ville du att de skulle ställa för skjutjärnsfrågor? Det låter ju som att du tycker att han borde bli ifrågasatt.
Nej, jag tycker mest att varför jag tycker det skulle kommer bli så spännande att prata med Ida, det var för att jag förstod liksom inte hela, jag förstod inte riktigt vad det var som var så fantastiskt. Så att det ska vi nu försöka reda
ut. Jag träffade honom första gången i januari 2023. Då skulle jag ju köpt aktier, vilket jag inte gjorde i Nvidia.
Nej.
Och redan då var det ju ett jätteuppbåd och köer med människor som bara från techsekt som bara ville träffa Jensen och Wang i Sverige.
Ja. Men och varför köpte du inte då? För du kände inte att han var trovärdig.
Nej. Egentligen så, jag äger faktiskt inga aktier.
Nej,
för att vi får äga aktier. Men det kan ju påverka mina beslut som jag gör som nyhetschef.
Absolut. När han var här då så pratades det om hur bra det här var för Sverige och svensk industri. Samtidigt så nämndes då de här fyra företagen i Wallenbergsfären hela tiden. Var det här en stor grej för Sverige eller var det just för de här bolagen som namngavs?
Det är en stor grej för Sverige för att det innebär att den här investeringen kommer och görs här innebär ju då att vi ändå kommer ligga i framkant och det är ju bara en följdinvestering. Förut har ju Wallenbergsfären gjort det här via sina stiftelser för forskning och akademin. Mm. Och det här är ju då, tar de nu vidare för de såg hur bra det gick för forskningsdelen så då vill de göra det för sina bolag. Men sen så är det ju då flera delar. Så första delen är ju de här superdatorerna som ska sättas upp och som förhoppningsvis ska vara drift nästa år. Och de är ju då mest kopplade till de här börsbolagen som du nämner. Och sen Nvidia då ska ju sätta upp ett AI-center som kopplar ihop forskare, startups och andra. För de ser att det finns särskilda möjligheter ser de här i Sverige just för att vi har väldigt många duktiga personer inom tech och forskning på det här området.
Ja, Marcus Wallenberg talade ju om, citat, stärka det bredare nationella AI-ekosystemet. Och då undrar man ju, vad är ett nationellt AI-ekosystem?
Det man tänker då är ju, som det har ju blivit en väldigt stor fråga nu med de geopolitiska, för att vi har ju väldigt mycket AI-utveckling i USA. Och förut så har ju vi tänkt att då är det lugnt. Det är ju en demokrati där. Och vi vill inte ha data som ligger kanske i Kina. För då vet vi att det kanske kommer till del i staten där. Medan nu ser man ju att företag, organisationer håller på och säger nej, men vi måste säkra upp vår data och vår AI lokalt. För att det finns en risk med det geopolitiska nu i USA att ha en hantering där, behandling av vår data. Så att det sker även en förflyttning att man till exempel kanske inte vill ha en sån amerikansk techjätte på ett datacenter i Sverige utan man kanske vill ha ett eget datacenter eller en egen superdator för att göra det här.
Och då tänker jag när du säger så att det är bra med en egen superdator, det kan koppla ihop AI-utveckling med företag och så här. Det kan väl vilken dator som helst göra?
Förlåt?
Nej, men alltså vad är det speciella med den här AI-datorn? Varför kallar man den för en AI-dator?
Ja, det är en typ av superdator som är specialiserad mot AI som kan göra väldigt avancerade beräkningar. kring maskininlärning. Så att det, är ju, det kan ju vara till exempel att man har gjort en språkmodell som OpenAI har gjort sig för att skapa ChatGPT. Men när vi pratar om de här storföretagen, då kan det ju vara helt andra typer av AI för att beräkna, till exempel modellera för att ta fram nya mediciner, göra tester för att se. Men om vi sätter in det här, vi kanske simulerar en människa och sätter vi in det här preparatet, vad kommer hända då? Eller om vi ändrar lite i det här preparatet, vad händer då? Så att det är en annan typ av AI, tror jag också, eller som det kommer vara, än bara det här med generativ AI som vi ofta pratar om till vardags.
Men hur konkurrenskraftigt kan Sverige bli om man då satsar på att förstärka det egna AI-ekosystemet i jämförelse med USA och Kina som ligger jättelångt fram?
Vi är ju väldigt innovativa i Sverige och tittar på all statistik. Vi ligger ju i globala innovationsindex, så ligger ju vi ofta absolut i toppen. Det brukar ju vara Sverige och Schweiz. Och sen om man tittar på per capita så är vi väldigt duktiga på att bygga innovativa nya bolag. Och det vi gör framförallt just nu, det är att det kommer en helt ny våg av startups. Det är inte alltid kanske att vi bygger liksom AI-infrastrukturen som vi gjort förut. Nu kanske det kommer infrastruktur också. Men vi är väldigt duktiga på att se så här, vad finns det för behov bland konsumenter eller ute i samhället. Så man säger att vi är duktiga på att bygga det så kallade applikationslagret. Så att man bygger liksom appar på. Till exempel man kanske tar en språkmodell, om det är OpenAI eller någon europeisk. Och sen så kopplar man på olika lösningar på det. Så man är duktiga liksom på att konsumentifiera.
Och när du pratar om AI-infrastruktur, då pratar du helt enkelt om en dator som har större kapacitet än andra dator. Det, ja, det är vad vi pratar, ja, om egentligen. När vi
kan göra jättemycket beräkningar.
Exakt, snabbt, när vi kallar det för AI-infrastruktur, ja, så är det egentligen en väldigt stark,
ja,
dator.
Ja, ja. Det många tror är att man kanske kommer ha en AI-superdator här som gör beräkningarna för Sveriges Radio. Och varför det är viktigt, det är för att som det är just nu, om du är liksom en AI-startup eller någon som vill göra någonting, det är dyrt att ha tillgång till den här infrastrukturen. Du kan ibland behöva stå kö för att komma åt en sån här superdator. Så att, att få mer beräkningskapacitet är inte att underskatta.
Nej. Vi hade ju Sara Örvall här i talkshow för 2 veckor sedan, tror jag, som talade om hur AI liksom kommer också att kodifiera en enhetlig kultur. Att det är någonting som vi inte riktigt ser hela tiden, men det kommer liksom bli effekten av det. Om vi lär oss, om maskininlärningen lärs i Amerika eller i USA eller i Kina, så kommer också den kinesiska kulturen eller normerna, värderingarna, de ligger ju med där och kommer att påverka oss. Därför så säger ju också Jensen Huang att det är viktigt med nationell AI. Är det verkligen möjligt på en sån här liten marknad som Sverige? Jag menar, jag förstår Tyskland eller England eller Frankrike, men Sverige?
Varför inte?
Jag har ingen aning. Det verkar som finns det tillräckligt mycket att lära sig av? Vi måste ju ändå stoppa in tillräckligt mycket.
Vi har ju en otrolig kulturskatt som det bara att stoppa in. Gå till Kungliga biblioteket, läs in där till Kungliga bibliotekets superdator. Och så har du tankat ner otroligt mycket information om vår särpräglade kultur.
Mm. Det där kanske är någonting för, vad heter han, trädgård att jobba med. Ida, stort tack för att du kom till talkshow idag.
Tack så mycket.
Vi känner oss mer hoppfulla, tycker jag ändå. Gör vi inte det?
Jo.
Jag har sett miss Grekland och jag har sett miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte alla sköna var och fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta. Och hon är för mig det allra sötaste bland söt. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken blev min Värmland nu i år.
Ja, förlåt. Vi tycks gång på gång återkomma till din danskarriär, Katrin. Lyssnarna har ju tidigare hört om dina tidigare framgångar, men innefattar det här även erfarenheter från dansbanorna?
Ja, ja. Herregud, om man är uppvuxen i Hedemora, då var ju folkparkerna dit man gick när man skulle roa sig. Eller där man smet in, eftersom det var ju åldersgräns 15 år. Men säg från 13 14 så smet ju Johan in där. Och då fanns det ju alltid en dansbana där de körde dansband. Mm. Och sen så fanns det ett annat dansgolv där det var mer bara vanligt disco.
Mm. Och du valde ibland dansgolvet?
Ja, men knappt. Ja. Jag var nog mest på diskot. Kanske om man ville liksom dansa pardans med någon som man tyckte var lite söt.
Som man hade plockat upp på diskot. Vilket är den absolut bästa dansbandslåten genom tiderna, Cashin?
Jag tror inte...
Enligt Cashin Simmerman.
Ja, nej, men jag tror inte att den här referensen... Nej, jag tror inte den här låten kanske har åldrats perfekt. För den här är från 1974 när jag var 6 år och lyssnade som mest passionerat på Svensktoppen.
Ja.
Och då kom ju Striplers, men hon är bara 15 år. Vilket gjorde... Den här låten gjorde ett oerhört intryck på mig. För att jag tror att jag kände att det var mig de sjöng om.
För du var då det?
Nej, jag var ju 6. Men drömde väl om att vara 15.
Bra. Ja, bra. På fredag så har en ny film premiär, Dansbandsveckan, av regissören Mats Eklund. Den skildrar fenomenet Dansbandsveckan i Malung. Men det är inte första gången som Mats Eklund ger sig på att skildra dansband på den vita duken. Vill du dansa heter en film om dansbandet Lars Kristers som blev Guldbagge nominerad 2019. Välkommen till Talkshow, Mats.
Ja, tack så mycket.
Dansband, vilken betydelse har dansbandskulturen i ditt liv innan du började göra film om det?
Jo, men det har faktiskt lite betydelse för att jag minns tillbaka hemma när jag var liten i köket. Mamma, pappa och mina syskon spelade ju. Man hörde dansband mycket då.
Mm.
Fast jag var lite mer, kanske inte ville väl lyssna på lite rock'n'roll mer. Men jag hade det nära och framförallt Sven Ingvars.
Mm. Ja.
Så det kommer man ihåg.
Sven Ingvars som vi ju lyssnade till med Fröken Fräken alldeles nyss. Till filmen då, Mats. Dansbandsveckan, den startade i Malung för 39 år sedan, 1986. Men den fick ingen riktigt flygande start från början, eller?
Nej, första året 86 var det väl... Ja, de hade ju lite svårt i början att komma till. De ville ju ha med sig kommunen och allt det här. Liksom. Mm. Men sen 86 gick det väl lite back. Då fick de väl låna lite och sen så ville de väl betala tillbaka direkt. Men det vände ju nästa år redan. Sen har det ju faktiskt successivt bara ökat hela tiden.
Det är otroligt. I din film så säger Bert Karlsson, som på den tiden var stor skivbolagskung och en viktig person för alla dansband, ju, att han absolut inte trodde på Dansbandsveckan i Malung. Hur vågar man när just den store Bert Karlsson går emot den så kör man ändå vidare? Det måste ju tytt på en enormt självförtroende där i Malung.
Ja, verkligen. Alltså de som höll i det då, de trodde ju så hårt på det liksom. Mm. Och Bertil, han ville ju köra alltså hela tiden och de fick ju med sig alla och
ja.
De vågade. Och jag tror det var väl mycket den anledningen att jag ville göra filmen var hur kan man lyckas på en sån liten ort.
Ja.
Men det är väl just att det är en liten ort och alla drar åt samma håll. Och hela bygden brann ju för det här. Så det
Du talar om Bertil som Bertil Elfström som är liksom den personen, eldsjälen bakom allt detta. Han framstår inte riktigt som urtypen för en risktagare direkt.
Nej, absolut inte. Men om du skulle möta honom, han är helt fantastisk. Alltså, han har ju drivit det här så jäkla hårt. Alltså, så att,
ja.
Det är ju tack vare honom det finns.
Ja.
Sen har ju han många väldigt bra personer runt sig då.
Ja.
Men åker människor dit från hela Sverige, kampar eller bor i husvagn och så dansar man under en hel vecka?
Ja, herregud, det låter otroligt, men så är det. Alltså de åker inte bara från hela Sverige, det är hela Norden.
Ha?
Syd eller Europa med, de kommer ju alla möjliga människor. Och första när jag kom in i den här branschen, det beror ju på dem du sa förut om filmerna. Då fick jag ju komma i kontakt lite med Malung. Jag trodde ju själv inte att, vad är det här liksom? Det är hur stort som helst. Och det är ju inte bara att de... Det har jag tänkt väldigt mycket på sista tiden. Dansband, alltså musiken ökar ju år från år. Det är populärt överallt, hör man dansbandsmusik. Och inte bara, i alla kulturer finns det. Men däremot så går det ju sämre och sämre för folkparkerna egentligen.
Mm.
Folk går liksom inte ut och dansar på det sättet. Men musiken blir bara mer och mer populär. Och det är väl, vad beror det på kan man ju fråga sig. Det är glad och härlig musik, man blir glad. Man kan inte bli annat än glad och upprymd av bra dansbandsmusik.
Det där med den lilla ortens förmåga att samlas omkring någonting. Kanske du har ju bott i både stora och små städer. Skulle det ha varit möjligt i liksom en storstad? Man går ihop några kvarter och gör det här, tror du det?
just en dansbandsfestival eller att skapa en festival överhuvudtaget.
Skapa en festival liksom, och som har den här uthålligheten också. Mm,
och där det blir sån uppslutning. Kanske att folk är mer uppsplittrade i olika intressen och olika lojaliteter i en storstad.
I en storstad, ja.
Ja, men så är det nog.
Ser man din film så alltså, flödar ju kärlek och gemyt och glädje i överflöd, måste man säga. Och man tänker att det måste väl ändå finnas en smutsig baksida av Dansbandsveckan i Malung.
Ja, vad skulle det vara? Alltså, jag har ju tänkt på det också. Det är svårt att hitta något som är... Ja, som spårar ur egentligen.
Är det så?
Det är väl mycket som kanske... Det finns ju mycket runt omkring och jag har ju pratat med polisen och allting där. Visst, det finns ju mycket sånt också. Liksom. De får
Vad menar du då? Fylla?
Ja, eller? Fylla. De får plocka in några busiga... Alltså mycket bilar och sånt här. Det är mycket sånt. Men det tillhör ju på sätt och vis hela kulturen. Det vore ju jäkligt konstigt om vi har 40-50 tusen personer på ett och samma ställe och ingen blir jättefull till exempel. Då är det ju något fel. Och liksom... Det drar ju, det var det jag tyckte var så intressant med dansen. Folk drar ju folk egentligen. Mm. Det spelar ingen roll om du hatar dansmusik. Du vill till Malung ändå många, för det där är folket liksom. Det kan du träffa någon och allt det här. Så det är väl det som är...
Det finns ju dansveckor på Öland och i Lomma och i Sunne. Det finns ju liksom flera ställen i Sverige som har liksom dansveckor. Så där. Men den här enorma succén just för Malung och det sätt som de har etablerat sig. Nu är det ju Malung som gäller helt enkelt. Alla dansband bokar ju in det i sina kalendrar och så. Är det som du ser det, det är Bertil och den här lilla kärntruppen entusiaster som bara envist tuggar på och som får det här till slut att etableras på det här sättet, eller? Finns det något annat?
Ja, det är ju de som har dragit igång det. Sen är det ju så stort nu, så det är, om du pratar med dansbanden själva, så är det ju prio ett att spela i Malung. Mm. Det är ju det enda stället i Sverige där media bevakar dansbanden. Mm. För de får ju lite för lite utrymme i tv och allting egentligen. Men just Malung, då vet alla... Där måste vi spela, för där kommer de att se oss. Och det är ju väldigt viktigt för nyetablerade unga band. De vill ju dit, för det är ju där de ofta slår igenom. Sen kan du ju ta alla kända idag. Charlotte Perrelli och Lotta Engberg, och alla har ju börjat där i dansbanden. Det är ju en jättebra inkörsport för att bli någonting ännu större då.
Och är det inte så också bland de som dansar att det är väldigt skiftande åldrar?
Herregud, alla åldrar.
Ja.
Och sen dansar de ju inte bara på dansbanorna. Alltså, det var ju också fantastiskt att få se. När man kommer in, då går man in på ICA och ska köpa någonting. Då dansar de där helt plötsligt. Och sen kommer man ut och står det någon och dansar vid parkeringen. Och på bron, överallt dansar de.
Det och hur funkar det? Kan man bjuda upp vem som helst?
Ja, vem som helst, var som helst.
Ja.
Men alltså, bara det måste ju leda till visst bråk. Tänker man.
Ja.
Alltså så många människor som måste bli arga för att de inte bjöd upp mig, eller någon som bjöd upp min tjej. Och så. Jag menar, jag känner att det måste finnas en mörk... Jag är tillbaka.
Nej,
till den mörka
baksidan. Man får väl välja glädjen där.
Jaha.
Om du bjöd upp min fru, då bjuder jag upp han som sitter i den parkerade bilen där borta. Ja. Så dansar vi in i morgon.
Men det är ju att det är så naturligt att dansa. Du får ju liksom inte bli svartsjuk på någon för att hon dansar, eller tvärtom. Det går ju inte. Du får dansa. Det är det du går ut på hela grejen. Liksom.
Och dansa en hel vecka tycker jag också låter väldigt mycket. Alltså man måste ju vara mot slutet av veckan ändå lite mör.
Ja, sen är det väl så att många åker dit en hel vecka, för jag har ju varit runt på campingarna och så. De bor ju där. Det är ju deras största vecka på hela året egentligen. De gör ju så mycket annat, för det finns ju så otroligt mycket kring arrangemang. Så man behöver ju inte dansa på kvällarna. På dagarna har du ju allt möjligt. Du har utställningar och loppisar och du kan åka skidor till och med.
Ja.
Och massa olika sådana där arrangemang har de. Ja. Och det är ju det som gör att man kan ta med hela familjen och ha en trevlig vecka helt enkelt.
Mats Epadunk pratar vi ju om väldigt ofta. Det är ju nya tider, och i filmen så förekommer ju som vi konstaterar en hel del yngre tjejer och killar också. Dansbandskulturen är stark. Kommer den att överleva det här, känner du, Mats? Du säger att
du menar om dansbandskulturen kommer att överleva?
Ja.
Musikaliskt sett kommer den definitivt att göra det. Och den ökar mer och mer. För ta de här, har ju följt dem ganska mycket, motorfolk och så här, och EPA. De spelar ju, det är ju dansband. Och rock'n'roll lite gammalt, men det är ju mest dansband man hör överallt där.
Mm. Det kan väl finnas, när ni pratar om er ungdom, att man var tvungen då, att man lyssnade på dansband eller rock'n'roll, eller du gick till diskot eller något sådär. Det är väl också så att idag så kan man då parallellt gilla dansband och massa andra saker, typ epadunk och sådär, jag vet inte. Avslutningsvis Mats, du stavar ju ditt namn med ett Z istället för ett S. Är det en slags hommage till dansbandskulturen?
Absolut inte.
Nej, men du det är ju såg många... lite bister ut när frågan kom.
Nej, men det är, jag har fått frågan så jäkla många gånger.
Mats, du har lagt upp för den frågan, känner jag. Ja.
Varifrån kommer det då?
Nej, men det var väl när man var lite yngre, man tyckte det var lite coolt att ha ett säte. Och jag hade inget med dansband att göra egentligen.
Nej.
Fast idag heter ju alla dansband stavar med säte, det kan man ju undra. Jag vet hur det gick till, men det behöver vi inte prata om nu.
Det får bli nästa gång. Stort tack för att du kom till Talkshow Mats och avslöjade var du kommer befinna i mitten av juli kanske. Vem vet?
Vem vet.
Och nu meddelar kontrollrummet i mitt öra att de har grävt fram Catherines favoritdansbandslåt ur radioarkivet.
Från 1974.
Är du redo, Catherine?
Ja!
Hennes ögon, de är blå. Hon är söt att titta på. Hon är ung och fri och lycklig och bara 15 år. Hon är bara 15 år.
Ja, här förstår man ju hur bra det var en gång i tiden.
Och hur jag dansade fram som barn och hade 100% identifikation. Hon är en drottning klädd i jeans. Hon är det vackraste som finns. Hon är ung och fri och lycklig och bara 15 år.
Så rimmar man. Vad säger du, Sara Ek, Kulturnytt från Göteborg? Rimmas, det imponerade även på dig, tror jag, det här rimmet.
Det imponerade inte på mig. Börja så.
Hårt tycker jag. Okej, vi får höra på Kulturnytt istället.
Ja, och vi måste tyvärr börja med att författaren och journalisten Caterina Mazzetti är död. Det bekräftar hennes familj för Kulturnytt.
Caterina Mazzetti skrev för både barn och vuxna och romanen Grabben i graven bredvid blev en stor succé. Den blev senare också en älskad film med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Böckerna hon skrev översattes till 30-tal språk och Caterina Mazzetti hade stora framgångar i Frankrike. Själv var hon också stolt över vinsten i På spåret 2006 då hon vann finalen i par med Stefan Holm. Caterina Mazzetti arbetade en tid på Sveriges Radio med feministiska program som Radio Ellen och Freja. I programmet Tanka för dagen så tog hon upp sina egna funderingar kring livet och döden.
Jag tycker också om att trösta mig med tanken på att människosläktet är som ett kaleidoskop. Ni vet, ett sånt där spegelklätt rör med små färgade glasbitar som bildar vackra mönster när man vrider på det. Du är ditt unika mönster. Och när du dör vrids kaleidoskopet en smula och ett annat vackert mönster uppstår som också är du. Och de små glasbitarna, kanske är det gener i dina barn, i din familj, i släktled före och efter dig. Du kommer alltid att finnas kvar, precis som våra urmödrar i Afrika och i Cro-Magnon-stammarna går att spåra i oss alla.
Caterina Mazzetti blev 81 år och reporter var Björn Jansson. Den amerikanska nyhetsjätten New York Times ska börja samarbeta med Amazon för att finnas i företagets AI-lösningar. En utveckling som är intressant men inte hållbar enligt Anders Eriksson som är vd på Bonnier News.
I grunden så tror jag kanske inte jättemycket på att liksom en sån typ av licensmodell kommer vara särskilt hållbar för medföretagen. Utan jag tror att det viktigaste är att man behåller faktiskt som kontrollen på sitt innehåll och att behålla läsarna hos sig.
Det nya avtalet innebär att företagets AI-plattformar kan sprida tidningens innehåll, men även att AI får sammanfatta och ge utdrag ur artiklar. Anders Eriksson säger att det finns en tydlig skillnad mellan den amerikanska och svenska mediemarknaden där de amerikanska mediebolagen är i stor utsträckning beroende av teknologiplattformar för distribution.
Jag tror att de också kanske känner att de inte har något annat val.
Även svenska medier har skrivit liknande avtal med AI-företag. Men Bonnier News vill hellre se gemensamma lösningar för hela branschen.
vår bedömning liksom i så gott som hela resten av den liksom nordiska mediebranschen har ju bedömt att det är viktigare att ha kvar rättigheterna till sitt innehåll och behålla kontrollen på det. De här plattformarna är så stora och liksom har stark position, så att jag tror det är liksom den bästa vägen framåt.
Det sa Anders Eriksson som är vd på Bonnier News, och reporter var Tobias Alam. Och sen ska vi äntligen få höra lite nytt om Sex and the City. För i helgen hade tredje säsongen av Sex and the City uppföljaren And Just Like That premiär. Och Kulturnytts Ylva Nilsson har sett.
Galet vad de lyckats haverera en så bra serie, som en rejält yngre kollega uttryckte det häromdagen. Vilket ändå bevisar att den här medelålders guilty pleasure-såpan fortfarande lockar till och med en ung publik. Succé-tv-serien om de cocktail-sippande New York-singlarna Carrie, Samantha, Miranda och Charlotte var banbrytande när den kom 1998 i sitt sätt att porträttera kvinnor på tv. Självförsörjande, självständiga och med makt över sin egen sexualitet. En fyrklöver dessutom alltid på lokal, inte en spis eller hemmabjudning i sikte. Uppfriskande att tänka på i denna soft girl-era. I tredje säsongen av uppföljaren Ingen egentligen behöver, förutom hardcore-fansen, regerar tvåsamheten. Igen. Och eftersom skribenten och stilikonen Carrie Bradshaws eviga kärlek Mr. Big fått sätta livet till, har hon nu dammat av tvåan på listan, Aiden, med vilken hon har ett distansförhållande, dömt att misslyckas. Han bor på landet och i komockorna där kan hon naturligtvis inte klacka runt. Kim Cattrells sexbejakande Samantha är sedan länge utskriven, men kompenserad med mäklaren Sima. Ett av försöken att bryta den sedan länge kritiserade vita heteronormativa rollbesättningen, där numera lesbiska Miranda också kämpar på med sin otränade gayradar. Så vad finns då kvar av den smarta humoristiska dialogen, den egna tonen och inte minst vänskapen som redan sent 90-tal klarade Bechdel-testet? Ja, så här oräkneliga bröllop, skilsmässor, begravningar och inte minst varumärkesplaceringar senare. En ganska småmysig, igenkännbar och oförarglig förströelse. Som ett helt okej potatismos. Eller som man säger på Manhattan, comfort food. Mer än en spritzig cocktail. Och det var väl ändå inte riktigt meningen.
Yeah, I got a postcard today.
Well, what did he write?
Nothing.
Aww.
Blank postcards gets an awe.
Ylva Nilsson ger en tvåa till tredje säsongen av And Just Like That som finns på Max. Och till sist, det blir artisterna Petter och Estraden som tillsammans gör den officiella låten för fotbolls-EM i Schweiz som drar igång den 2 juli. Och så här låter den låten. Låten heter ganska rakt och tydligt Vinnare och släpps den 13 juni. Vad säger ni om det här? Imponerar det här på er?
Ja, mer än vad du blev imponerad av Striplers.
Mm, det är så.
Ja.
Vilket ju ändå sätter ribban ganska lågt. Ja. Ja. Jag gillar Estraden. Det här lät väl som en typisk sån här låt som ska låta helt enkelt. Tack så hemskt mycket för Sara för Kulturnytt. Vi har kommit till slutet av vår sändning idag, Katrin. Mm. Sändningstekniker var Victor Ubeira, dagens producent Hanna Schyck. Jag tänkte lite på Taylor Swift i helgen. Hon har köpt tillbaka rättigheterna till sina inspelningar.
Jag trodde redan hon hade gjort det.
Nej, hon har spelat in dem på nytt. Det var ju det som var grejen. Jag tänker, Katrin, om du och jag skulle sluta på Sveriges Radio och försöka spela in alla program vi har gjort tillsammans igen med bara små förbättringar. Jag tror det skulle bli en succé.
Ja, verkligen.
Det tror jag också.
Kan du betala?
Vi har hört talkshow i P1 i repris från måndag eftermiddagen.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar, och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Hej, jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar väg när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, @sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Senare i natt hör vi detta.
Man ska ha maskerad i jaktstugan. Hon klär ut sig till varg och han till rödluvan.
Bästa lyssnare, nu finns ingen återvändo. Det har blivit dags för final och målgång i bokcirkeln om Olga Tokarczuks roman Styr din plog över de dödas ben. I studion min Olof Wretling och Marie Göransson.
Den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa och vad man ska tänka på.
Lundströms bokradio. Lyssna.
Efter tre i natt sänder vi sista delen av den här bokcirkeln här i P1. Klockan är ett. Vi får nyheter.
Storbritannien har beslutat göra en stor satsning på militären och satsningen innebär bland annat 12 nya ubåtar, 6 vapenfabriker och en satsning på 200 miljarder kronor på nya kärnvapen. Enligt premiärminister Keir Starmer ska den brittiska försvarsbudgeten utgöra 3% av landets BNP efter år 2030. Antalet vargar i Sverige minskar. Inventeringen 2024-25 visar att det finns cirka 355 vargar i landet. Motsvarande siffra året innan var 375. I hela Skandinavien finns det cirka 400 vargar. Enligt Naturvårdsverket påverkas vargstammen av bland annat licensjakt, illegal jakt och sjukdomar. Det finns långtgående planer på att lägga ner statens servicekontor i Falkenberg och det är något som fått regionpolitiker i Halland att reagera.
Tittar vi så är ju den statliga närvaron i Halland redan begränsat jämfört med riksgenomsnittet. Vi är den enda regionen i Sverige som inte har en statlig myndighet.
Det säger regionstyrelsens ordförande i Halland, moderaten Mikaela Waltersson. Och hon påpekar att det är en demokratifråga med tillgång till myndigheter.
Jag tycker att när det gäller demokrati så är en hygienfaktor att faktiskt ha tillgång till sådana här myndigheter. Annars kommer Halland inte ha den tillgången som många andra län har och det är inte bra.
Genomsnittet för statligt sysselsatta i Halland är 16 per 1000 invånare medan det är 26 för riket. Men vilken myndighet hade Waltersson önskat till Halland?
Nu kom det ju en utredning bara för några veckor sedan om en viltvårdsmyndighet. Den hade vi varit jätteintresserade av. Det är väl jättebra i ett län där vi har både mycket jordbruk och mycket jägare.
Reporter här var Gustav Mott, P4 Halland. Skådespelaren, regissören och sångerskan Birgit Karlsten är död, rapporterar P4 Jönköping. Birgit Karlsten blev 75 år gammal. Ekonyheterna, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Och natten fortsätter närmast med God morgon världen från i söndags. Programledare Nina Benner.
Vägval i Polen idag och Europa följer med spänning. Klimatfrågan har hamnat i skymundan av andra kriser, men inte för alla.
Det känns så fint när jag tänker på att jag inte längre lever som att vi har 4 jordklot.
Sen om sommarens dofter och om turister som väljer kylan i norr framför solsemester. Och så Katarina Barling om partikulturer på gott och ont.
Stenevis bok kretsar runt hennes osynliga motståndare. Kanske var den allra svåraste motståndaren ändå kulturen i Miljöpartiet.
Hör panelen också och i vår andra timme ska vi till Sydkorea.
Sydkoreas kvinnor hanterar på flera områden den värsta könsdiskrimineringen bland världens utvecklade länder. Till exempel det största glappet i lön. Kvinnor tjänar drygt 30% mindre än män. Hör också om Elon Musks sorti från Vita huset, satir med radioskugga och om spelet kring NATO-ländernas upprustningsmål bland annat. Krönikör Helena von Zweigbergk. Välkommen till 2 timmar med Godmorgon världen. Jag heter Nina Benner. Och idag går Polen till val. Det är andra och avgörande omgången av landets presidentval. Det här är ett val som anses vara bland de viktigaste i Europa i år, och vi ska strax prata om varför. På plats i Warszawa, utanför en vallokal, finns David Rasmusson, vår korrespondent. God morgon, David.
God morgon.
Du, vallokalerna öppnade redan 7 på morgonen. Har du träffat några morgontidiga väljare?
Det har varit ganska stridström här, ska vi säga. Jag står utanför en skola där man använder gymnastiksalen som vallokal. Och det är så här en fantastisk försommardag här i Warszawa med klarblå himmel. Så jag tror att det kan göra att valdeltagandet nog kan bli ganska högt idag.
Och det är väl också en viktig sak, just detta med valdeltagande. De båda kandidaterna i slutomgången, liberale Rafał Trzaskowski och konservativa Karol Nawrocki. Vad innebär de? Vad innebär det här valet för polackerna?
Man kan säga på ett sätt så är det här en fortsättning av den liksom kamp för Polens själ och vilken riktning Polen ska gå, som har pågått i flera decennier, som mellan då Donald Tusks parti Medborgarplattformen och det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Var ska Polen närma sig EU mer eller bli ett mer nationalistiskt land? Presidenten har ju ganska mycket makt i det att presidenten har vetorätt och kan vägra att skriva under lagar och kan därmed ganska effektivt stoppa reformer som en regering vill göra. Och det ser vi ju nu när premiärminister Tusk vill genomföra reformer, så stoppas de av sittande presidenten Duda, som då är allierad med Lag och rättvisa. Det Tusk hoppas på är att få en vänligt inställd president som inte kommer att använda sitt veto och att han då ska kunna genomföra sina reformer.
Mm. Med oss har vi också Katarzyna Jezierska som är professor i statsvetenskap vid Högskolan Väst. Du är med oss från Göteborg den här morgonen. Presidentval i Polen, det är ett val som förstås är viktigt för Polen men också för EU, som vi hörde David säga. Kan du utveckla mer varför?
Hej. Ja, men precis. Så som David sa så står ju de olika kandidaterna för väldigt olika ställning när det gäller EU. Och medans, så som vi kommer ihåg, när Lag och rättvisa satt vid makten 2015-2023, så innebar det inte bara en upp- och nervändning i den inhemska polska politiken, men även i utrikespolitiken och särskilt då relationer med EU. Så vinner den konservativ-liberale Trzaskowski, kommer det definitivt vara en mycket mer EU-vänlig framtoning. Men det är ju, som David också sa, det är ju regeringen och utrikesministern som driver egentligen regeringens utrikespolitik. Presidenten har mest en representativ makt, så det är inte hela, det kommer inte innebära jättestora förändringar. Det är mest framtoningen som vi kommer se skillnaden på, om samma regering fortsätter att sitta.
Mm. Ja, för jag tänkte fråga Polen, alltså under Donald Tusks ledning har ju Polen stigit fram och ses som en säkerhetspolitisk storspelare i Europa i nivå med Tyskland, Storbritannien, Frankrike. Kan den rollen påverkas och liksom Polens roll och betydelse i Europa av vem som vinner valet idag?
Så egentligen, det kommer inte märkas så jättemycket. Redan nu så har vi ju en president Duda, han representerar ju lag och rättvisa. Eller han, det är det, han allierar sig med dem. Och det är fortfarande Tusk som driver Polens utrikespolitik. Så det kommer inte vara någon jättestor skillnad. Men det, de vill ju olika saker. De vill ju, de olika partierna drar åt olika håll. Antingen mer åt USAs och särskilt med Trump i ledningen. Eller mer EU-vänligt. Men jag tror inte det kommer innebära jättestora skillnader. Inte tills det, men så länge det är samma regering.
Mm. Och för de polska väljarna, Katarzyna, alltså, vet vi vad som spelar mest roll? Är det omvärldsfrågor eller är det person eller ideologi som är viktigast när man väljer president?
Men till viss grad så spelar ju allt det här roll såklart. Tittar man på ideologi och person så är ju båda kandidaterna ganska lika. Båda män under 50, båda disputerade, båda står för någon slags konservativ ideologi. Men såklart finns det skillnader. Den ena står mer åt centrum, den andra mer åt höger. Och de har ganska olika framtoning. Den ena är mycket mer världsvan, pratar eller talar flera främmande språk, är öppet västvänlig. Den andra framställer sig själv som representant för det vanliga på Polen, för de vanliga polackerna står närmare Trump och pratar om mycket mer nationalism och så. Men just i presidentvalet verkar det mest, det verkar mest vara ett tillfälle att uttrycka sitt missnöje med den sittande regeringen för de som inte gillar Tusks regering. Och den har ganska låga opinionssiffror i dagsläget. Mm. Medan för de andra väljare så handlar det mer om att inte låta lag och rättvisa komma tillbaka till makten. Och det ser man ganska tydligt med att trots att det har kommit fram en massa skandaler om Navrotsky så verkar det inte ha någon märkvärd påverkan på hans stöd. Det har kommit fram olika anklagelser, ganska grova sådana.
David Rasmusson, när du talar med